Ja, en underbar lovsång som upphöjer Jesus, namnet Jesus. Jag har aldrig haft svårt, jag har ju några år på nacken som ni vet, men jag har aldrig haft svårt att anpassa mig till det här det nya som kommer, det som Gud upphöjer. Jag brukar säga, varför ska djävulen sno all bra musik? Nej, vi får ta tillvara på gåvorna, hörni, som vi har. På sångens område, musikens område. Tack och lov. Jag får önska er alla en god söndag förmiddag. En söndag med Guds frid får jag önska. Tack helige ande att du är här i vårt möte idag. Tack helige ande att vi får förtrösta och lita på dig. Tack Jesus att din nåd, att du sviker aldrig. Tack för din nåd, din trofasthet, din kärlek. Tack att vi får upphöja dig, ditt namn, och tack för frälsningen som är till för alla människor. Tack att jag får ta emot din frälsning. Tack Jesus kär, vi lägger allt här nu i dina händer, det är ordet som man ska förmedla. Och tack helige ande att du lägger dina ord i min mun. I Jesu namn, amen. Ja, jag ska förmedla idag det här budskapet. Det fick jag faktiskt någon gång i juni månad. Och då visste inte jag i juni månad att just idag, ja även igår och i förrgår, denna helgen alltså, det visste jag inte då. Då samlas man vid Sveriges mittpunkt. Man samlas vid det här jättekorset i Hassela. Och man samlas där för att be. Som det står här, jag läste. Man samlas för att be och gråta över Sveriges synd och andliga avfall. Och därför så tror jag att den helige ande, han har tajmat det här med det budskapet jag fick. Det passar så oerhört bra. Jag satt som rubrik här, omvändelsen, ett huvudbudskap i Bibeln. Alltså omvändelsen, att vända om och göra bättring, det går som en röd tråd genom Bibelns blad. Det finns två ord för detta ifrån grundtexten. Omvändelse kommer ifrån det grekiska, jag har svårt att säga, jag uttalar säkert fel. Epistrope. Gör bättring, det kommer ifrån ordet metanoia. Och det är ju 2017 års översättning som har gör bättring när det gäller budskapen och omvändelse. Och det tycker jag är minst lika bra som ordet omvändelse. Men det är lika allvarligt bägge två. Omvändelse, det ska man ju inte göra så väldigt krångligt. Vad handlar det om? Ja, jag har skrivit här ett personligt beslut att förändra sitt liv och slå in på ett annat spår. Huvudbudskapet i Bibeln för mig, och jag tror det är för hela kristenheten. Huvudbudskapet nummer ett i Bibeln, det är vad Jesus gjorde på Golgata. När han fullbordade frälsningen, besegrade synden, döden, djävulen och uppstod på tredje dagen. Det är huvudbudskapet nummer ett. Det är centrum av evangeliet. Men om man nu ska bena upp det här, så säger jag så här. Det här är nummer 1A. Nummer 1B. Det är omvändelsen. Direkt efter det här, efter huvudbudskapet, vad Jesus gjorde på Golgata. Direkt efter det så kommer omvändelsens budskap och krav. Alltså när man har hört evangelium, de goda nyheterna, om vad Jesus har gjort för oss. Att människan kan bli förlåten, försonad med Gud. Och som Jesus säger vid ett tillfälle, man kommer inte under domen, utan man övergår från döden till livet. Alltså Bibeln uppmanar alltså människan att vända om, göra bättring och tro evangelium och ta emot frälsningen. Ibland har jag hört människor som säger så här: ja, jag kan nog inte ta emot den där frälsningen, för att jag kan inte bättra mig. Så att jag är riktigt tillräckligt bra när jag tar emot det här. Jag håller på med det, jag har sådana laster och så vidare. Och det kan jag inte bli av med. Så att jag kan nog inte ta emot den här frälsningen. Men så är det precis tvärtom med frälsningen. Man får komma precis i det läget som man befinner sig då, som man är. Därför att det är ju frälsningen som förvandlar människan inifrån. Man behöver alltså inte bli en perfekt människa för att ta emot frälsningen. Det tillhör evangeliet. Halleluja. Men det finns säkert sådana som tror det. Om vi går till profeterna i Gamla testamentet, så manade de gång på gång sitt folk till omvändelse. Vi ska ta ett exempel här från profeten Hesekiel, kapitel 18, 30-32. Då säger profeten så här, Hesekiel: därför ska jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren, Herren. Vänd om och vänd om er bort från alla era överträdelser, för att er missgärning inte skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat, och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så ni får leva. Det här var profeternas budskap. Ja, man kan säga samtliga profeter. Profeten Joel, han säger så här, vi behöver inte slå upp det. Profeten Joel säger vid tillfälle, han levde betydligt tidigare än profeten Hesekiel: riv sönder era hjärtan, inte era kläder. För det gjorde man bland i en symbolisk handling. När det var något hemskt, man rev sönder kläderna. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar då sitt det onda. Profeten Hesekiel, han var ung när han tillsammans med profeten Daniel blev bortförd i fångenskap ifrån Jerusalem till Babel. Det var i den andra omgången. Det var så att det var tre, fyra omgångar som Israels folk fick fly eller bli bortförda ifrån Jerusalem och ifrån Israels land. Och han var med i den andra omgången, står det på stället. Och där i Babel, när han var rätt så ung, då började han att profetera. Och han riktade sitt budskap till de judarna som var kvar i Jerusalem och Juda. Och det var ett avfälligt folk, där ogudaktiga kungar hade dragit ner landet i avgudadyrkan, synd och olydnad mot Gud. Men han ville påpeka, han ville förmedla budskapet: än finns det tid att omvända sig. Än finns tid att omvända sig i lydnad till Gud, innan den slutliga domen skulle verkställas, då Jerusalem och templet skulle förstöras och läggas i grus. Och det skedde ju, man tror, omkring 586 år före Kristus. Om vi går till Nya testamentet, den första som började predika om gör bättring och omvänd er, det var Johannes döparen. Han var den första som började predika det. Han var ju en förelöpare och som förberedde vägen för Jesus. Johannes han skriver så här att han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Det var hans profetiska ord om Jesus. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Och när Johannes döparen får se Jesus än, kanske vid första gången, då säger Johannes, han såg direkt Johannes. Där är Guds son. Se Guds lamm som borttager världens synd. Omvänd er, epistrofe, till himmelriket är nära. Gör en bättring, metanoia, till himmelriket är nära. När Jesus sen skulle komma och skulle börja predika vid mogen ålder. Vi vet att han var cirka 30 år och han hade bara några korta år. Så började han genast att predika och undervisa omvändelsens radikala budskap. Frälsningens väg är omvändelsens väg. Det vill jag stryka under med två streck. Frälsningens väg är omvändelsens väg. Rätt enkelt egentligen. Vad evangelium är, ska vara enkelt. Evangelium är för den lärde, för den olärde. För ung, för gammal. För fattig, för rik. Och med omvändelsens budskap så säger Jesus, följ mig, säger Jesus. Det var kravet. Så man kan ju säga att frälsningen, det är både ett krav men samtidigt en gåva ifrån Gud. Vid ett tillfälle så kom den skriftlärd fram. De här skriftlärde och fariserna, de skulle ju vara lite spydiga hela tiden mot Jesus. För de kunde ju aldrig acceptera honom som Guds son. De var värdar ifrån det. Att acceptera Jesus som Guds son. Vid ett tillfälle står det, då kom den skriftlärd fram till Jesus. Och vi ställer en fråga, lite ska vi snärja Jesus så där lite. Och då säger han, ställer han frågan, vilket är det största av alla buden, Jesus? Och Jesus han svarar direkt mannen, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Alltså omvändelsen, det påverkar människans hela personlighet. Tankar, ord och gärningar. Frälsningen, det är något radikalt som sker. Det är ett under, ett mirakel, halleluja. När människa blir född på nytt. Vid ett annat tillfälle så kommer det fram en man. Och det står att han var i hög ställning, står det, hur man ska tolka det. På samhällsstegen. Och han ställer en fråga till Jesus. Vad ska jag göra för att få ärva det eviga livet? Och Jesus, han var enda människa som Jesus stötte på. Så såg Jesus rakt in i människans innersta. Han kände till allt Jesus om varje människa han mötte. Sådan är han, sådan var han och så vidare. Och Jesus, han visste precis vad han skulle svara med den här mannen. Buden, den känner du. Det visste han. Buden känner du, säger Jesus till honom. Och då sorterar Jesus några bud. Och då svarar mannen, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Och Jesus, han visste ju, han såg ju att den här mannen var mycket rik. Och då svarar Jesus honom, ett fattas dig. Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och när mannen, då står det att när mannen hörde det här, då gick han bedrövad bort. Ty han var fast och bunden i sin rikedom. Och Jesus han säger till och med vid ett tillfälle, det är lättare faktiskt för en kamel att komma igenom ett nålsöga, synålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike. Och då säger lärjungarna, ja men vem kan då bli frälst? Det skulle nog vi med fråga om vi hade suttit där. Men då svarar ju Jesus det här fantastiska som gäller i alla lägen. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. När jag läste den här händelsen här så tänker jag på Abraham. Abraham och Sara som fick en mirakelson, kan man säga, löftesonen Isak. Abraham var 100 år och Sara var 90 år. Mänskligt sett, även i våra dagar naturligtvis, omöjligt att få barn. Och när Isak var pojke då skulle Gud pröva Abraham. Han skulle pröva Abrahams lydnad och trohet. Och han uppmanade då honom att ta med sig sin son till altaret och lägga honom som ett brännoffer på altaret. Tänk hörni att Abraham gick de här tunga stegen upp på det här berget. Jag tror det hette Moria berg. Och tillredde ett altare där. Men Abraham kände ju Gud så väl. Och han visste att Gud hade makt över liv och död. Gud har makt över liv och död. Halleluja. Så han kanske tänkte inne så här att om man nu offrar Isak här, min son, min löfteson, så kommer Gud att uppväcka honom. Det är möjligt, det står inte så exakt så. Men det står i alla fall när Abraham har lagt sonen på brännofferaltaret och är färdig med kniven, så kommer en ängel och ropar stopp. Jag har sett att du fruktar Gud i lydnad, i trohet, i handling. Ja, tack. Vi får vara tacksamma. Tack. Tack Abraham, jag säger det idag. Tack Abraham för din lydnad och tro. Du har blivit vår tros andlige fader och en välsignelse för alla folk. Han skulle bli till välsignelse. Hans efterkommande skulle bli välsignad utav Abrahams trohet till Herren. Och då kan man ju undra så här, om den här rike mannen nu då hade börjat med att handla efter Jesu ord och börjat sälja av utav sin rikedom och ge ut till de fattiga. Då kan man ju tänka så här att när Jesus ser hans vilja att göra detta och han ser att han handlar, då är det ju möjligt att Jesus till slut hade stoppat honom och sagt så här, ja, du ska få ha lite kvar i alla fall utav din rikedom. Men inte i överflöd. Det är möjligt, det står inte så i Bibeln. Va? Man kan ju spekulera lite. För att Jesus, han prövar, han avläser människans innersta, hjärta, tro och lydnad. Han prövar. När apostlarna började predika budskapet, då var det klart och tydligt. Petrus och Johannes, de predika frimodigt, med kraft. Omvänd er, gör bättring, vänd om, ångra er synd och orättfärdighet. Korsets budskap om frälsning, förlåtelse och rening från all synd och det eviga livet. Det var evangelium. Apostlagärningarna 3 och 19. Och här tar jag 1917 års översättning som jag tycker är bättre. Ibland är 1917 bättre, tycker jag. Det är bra att man har olika översättningar. Man tittar på det och det, ja, det där känner man i anden. Det ser bra ut. Men 1917 säger så här i Apostlagärningarna 3:19. Gören därför bättring och omvänden eder så att edra synder bliva utplånade. Det var Petrus budskap. Gör den där förbättring och omvänder det så att deras synder blir upplånade. Och i Apostlagärningarna 2:38 säger han, Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige anden som gåva. Och vilken skörd apostlarna fick vara med om när detta budskap proklamerades. Det står att vid tillfället att Herrens hand var med dem, alltså apostlarna. Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Evangeliet om Jesus och frälsningen, det ska inte vara krångligt, och det är inget krångligt. Tänk hörni, när en människa får be frälmelaste jung här, jag har gjort det för mig. Man kan göra det igen, den här evangelisten. Fick han tag i rakvatten, kunde han dricka det och så vidare. Han var djupt sjunk, mannen. Ta med honom in i Philadelphia, Växjö, och där fick han böja sina knän. De hjälpte honom naturligtvis. Och han kom igenom till en underbar frälsning. Fri från en list och reste mycket på väckelsemöten och tältkampanjer. Först och främst, jag har hans bok hemma där han berättar om detta. Det är så gripande att läsa om Lasse Ljung. Herren använder det som är utslaget helt. I sommar i konferenserna, och fortfarande i konferenserna, så går budskapet ut om omvändelse och frälsning. Just nu, jag har tittat några kvällar här på webben via kanal 10 ifrån Tjörn. I det stora, vilken kallelse och vision de här bröderna har fått. Det här tältet jag köpte, det köpte de i Norge. Fick jag höra. Säkert billigt. Får ju tro och hoppas. För det var evangelister i Norge som har haft tältet. Men de tyckte det var för litet. Så de ska köpa ett ännu större i Norge. Ja, då sa han så här. Då sa de så här från tältet. Ja, Norge sa alltid var väst. Det här tältet rymmer bortåt 4000 människor. Och det har de ställt upp på Tjörn här nu. Och de började i onsdags kväll. Och det har kallelsen gått ut. Om omvändelse. Jag tror många människor, misslyckade människor, är där. Har varit där och är där. Det är möten idag. De två sista mötena. Det har varit en bön för mig, mina läppar, när jag beder. Det är fantastiskt. Vilket mirakel som har skett med den här mannen. Sebastian Staxet, 33 år någonstans tror jag såg att han är gammal. Vilken välsignelse han får vara till. Och vi får fortsätta att bedja. Han behöver kraft att fortsätta. Jag såg också nu att man ska ha tältmöten. Det börjar nu i veckan här. Man ska ha tältmöten i Ullared. Och det värmde mitt hjärta lite grann. Jag har sagt det kanske förr, men jag är ju född i Ullared. Då fanns inte det här kommersen och det här varuhusen när jag föddes. Men det kom kanske något årtionde efter. Det var så att ja, det finns naturligtvis inget BB i Ullared. Det förstår ju var och en. Men mina föräldrar, min pappa var evangelist i många år och vi bodde i Ätran, det ligger lite hit om Ullared, Ätran. Och han var evangelist där, var utposter som det hette. Det är inte så vanligt nu kanske, men det hette utposter till moderförsamlingen, och det var moderförsamlingen var i Falkenberg. Och hade din lokal där i Ätran och pappa var evangelist där. Och när jag skulle födas i februari månad, mitt i vintern, så skulle mamma åka, pappa hade ingen bil naturligtvis, hade inte råd med det, utan det var någon taxi eller någonting. Så skulle mamma åka in till BB Falkenberg. Och när de kom till Ullared så hade den här mannen, Kjell Olofsson, lite bråttom att komma till världen. Så att de fick stanna i Ullared och gå in på distriktsläkarmottagningen där, och där föddes jag. Så det känns lite speciellt med Ullared. Och vet, pappa sa många gånger, sa det är andligt hårt i Halland, i de trakterna där. Det var andligt hårt. Och det var det säkert, och det kanske är fortfarande så. Men det motstånd, hörni, som finns då i andevärlden, det är det motståndet finns. Det är inte kött och blod, utan det är ju andevärlden. Det kan brytas ned. genom bönens makt. Halleluja. Och nu ska vi be för de här tältmötena där. Jag såg att Nenne Lindberg ska vara där med sina team flera kvällar. Och Simon Ådahl skulle vara där flera kvällar och så vidare. Vi får be där att bli ett andligt uppvaknande, ett andligt genombrott i de här samhällena där nere i då, ja, hårda samhällena där i Halland. För det är inte riktigt samma, det har inte varit samma klimat, andliga klimat i Halland som exempelvis i Jönköpings län. Så är det, så har det varit. Det här väckelsebudskapet, omvändelse, det har gripit mig mer och mer de sista tiden, eller ja, året. Alltså tiden hastar och det är hög tid att ett genombrott bryter fram i vårt land. Det är det som har gripit mig. En gudomlig väckelse som får skaka om vårt land. Så att vi ser skadorna vända sig, omvänder sig till Herren och söker honom, söker Gud till frälsning. I första Mosebok 18 och 19 så står det om två städer, Sodom och Gomorra. I de här städerna plus flera andra städer har man kommit fram. Det var ett helt område söder om Döda havet är detta området. Man har funnit lite rester ifrån de här städerna, men ytterst lite. Men man vet att de låg där. I de här städerna så var avfallet, synden, det moraliska upproret mot Guds skapelseordning. Det hade flödat över alla gränser och breddar. Så att man kan säga att det urladdades ett rop som steg upp till Herren från städerna. Ett rop som säger så här: ropet från Sodom och Gomorra är starkt. Och deras synd är mycket svår. Så står det exakt. Ropet från Sodom och Gomorra. Det är Herren som säger det här. För han fick höra ropet. Ropet från Sodom och Gomorra är starkt. Och deras synd är mycket svår. Domen var alltså oundviklig. Det hade över alla breddar flödat över. Domen var oundviklig. Och den skulle verkställas av två änglar. Som Gud sände dit. Städerna utplånades fullständigt. Jag tar med det här. Vad som hände där. Det här ropet som steg upp. Jag tar med det idag. Situationen i vårt land har gripit mitt hjärta. Jag upplever ett rop som stiger upp från vårt land. Det kan gälla Norden och också andra länder. Men jag upplever att det stiger upp ett rop ifrån vårt land. Det är som att stenarna till och med ropar. Som Jesus talar om. Det är ett rop. Väckelse. Väckelse. Sveriges land har kommit ur kurs på många områden. Och på grund av detta att man har kommit ur kurs så drar man ner landet i synd och omoral. Signalerna idag som hörs från olika delar av världen, klimathotet, terrorn, svälten, naturkatastroferna, flyktingarna, det ekonomiska, världsekonomin som gungar. Det är en kallelse, allt detta. Dessa signaler. Det är en kallelse från Gud till varje människa. Att nu är det hög tid. Nu är det bråttom. Att omvända sig och söka Gud till frälsning. Det har talat till mig så starkt. Jag tror det talar till många människor detta. Det som sker runt omkring oss. Vi hör den första sången här. Bönen i stormen. Bönen i mörkret. Jag tycker vi upplever det så. stormen, mörkret omkring oss. Men tänk hörni, bönen når fram. Halleluja. Bönen når fram. Det måste ske ett genombrott i landet nu. Det måste ske ett genombrott i andens värld. Det är där striden står. Som väcker människor till besinning, till bättring och omvändelse. Och det är hög tid nu att göra detta. Men det är också hög tid för Guds folk att mobilisera sig i bön för vårt land. Vi har nycklarna. Vi har nycklarna. Snart är det för sent. Dagen är här nu. Natten kommer då ingen kan verka. Jag tror på Jesu andra tillkommelse och församlingens uppryckande. Det finns förkunnare som inte tror på det. Men det är man vilseleder med ett sådant budskap. Jag tror på församlingens uppryckande. På den blodköpta skaran som tror på Jesus. Som är renad i lammets blod. Vi ska få följa med i uppryckandet. Sen brakade loss. Och det finns, kommer finnas många namnkristna som är kvar. Kommer det finnas? Vi ber det för barn och barnbarn. Vi ber det för släkt och vänner. Grannar. Många av dem ska komma. Jag tror det. Därför jag tror att det kan komma en nöd även i vårt land. En nöd som driver människor att söka Gud. Vi har ett bra idag i Sverige, i Norden, i Europa. Vi har ett bra. Många andra länder också. Vi har hög standard. Hög materiell standard. Vi har ett bra. Men det är ingen som säger att det alltid kommer vara så här. Det var någon som sa, det kan inte komma någon krig för det finns så många kristna idag. Det där stämmer inte. Första världskriget, då fanns det många som trodde på Jesus och var frälsta. Andra världskriget, då fanns det många som trodde på Jesus och var frälsta. Något kan komma. Men i den här nöden. Och då la jag fram som bönämne här. Och jag nämnde bön att det ska ske något. Men det som sås ut. För det ska inte vända tillbaka fåfängt. Vi vet det. Guds ord. Det ska inte vända tillbaka fåfängt. Utan verka till det utsänt. Vi ska få se en skörd. Vi ska få se en skörd. Innan kanske. Jag nämnde om här. Svåra tider. Men det kan bli ännu större. När detta sker, vi vet inte. Tack Jesus kär för ditt eget ord. Tack för de goda nyheterna som vi har att förmedla till våra människor och våra medmänniskor. Vi får inte ge upp hörni, utan fortsätta och verka. Tack och lov. Vi ska få höra någon sång här nu. Du har det Ola. Och under tiden, det är en kallelsesång. Och är det någon som vill ha hjälp med förbön, kom fram här så ska vi tillsammans bedja för dig. Det kan gälla om du är sjuk, det kan gälla att du vill bli förnyad. Du kanske är någon som vill bli frälst, uppleva frälsningen. Du vill vända om, göra bättring till omvändelse. Du är välkommen fram. I Jesu namn så säger jag amen där.